Du lyssnar på Scenverket, en podd från Vad vi vet. Jag heter Beata Wickbom och här tar jag reda på mer om den kreativa processen bakom och runt det vi upplever på en teater- eller musikscen. Idag ska vi prata om manusarbete. Hur skapas en berättelse för scen? Och hur jobbar manusförfattaren för att bygga handling och sina karaktärer? Ni ska få träffa Filip Alexandersson. Filip har tidigare arbetat som skådespelare på Dramaten, gett ut ett antal romaner som översatts och blivit tv-serie, samt skrivit och regisserat flera hyllade pjäser. Bland dem finns På jakt efter bibliotekstjuven och Siri på spänd lina. Ja, som ni hör, det här är en gäst som är perfekt att lyssna på. Du når mig på Scenverket, @vadvivet.se, om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med för att ge perspektiv på processen bakom en teatershow eller musikföreställning. Välkommen till Scenverket, Filip Alexandersson.
Tack så mycket, tack.
Vi ska prata om din arbetsprocess som manusförfattare. Mm. Vi ska ge lyssnarna inblick om hur det går till när du jobbar. Och så ska vi prata mycket om cirkus. För det är i cirkusmiljö din senaste pjäs, Siri på spänd lina, utspelar sig. Mm. Vem är Siri Hammari?
Ja, men det är en spännande allkonstnär. Hon är finska, men som växte upp i en cirkusfamilj. Och sen blev lindanserska. Och sen flyttade hon till Sverige och var mimare, eller är mimare. Så hon är väl lite känd för den breda publiken, tror jag, eller teaterpubliken här, som en slags mimskådespelerska. Och så startade hon också Cirkus Cirkör. Så hon har ett finger med i cirkusvärlden i Norden, överallt.
Jag vill säga att jag tycker väldigt mycket om den här föreställningen. Den är vacker, den är sorglig, ömsint och humoristisk. Och så är scenografin helt magisk med små miniatyrvärldar som är som dockskåp som vi får titta in i. Och du har ju också gjort regi och scenografi, ska vi säga. Mm. Det märks att ni har haft kul. Vad har varit roligast i arbetet med Siri på spänd lina?
Jag tror att det roligaste faktiskt har varit att jag på något sätt också har varit cirkusartist. För så känns det lite som att jag har kommit in i den världen. Via henne och hennes liv så har jag också. För det är ju lite så, både som skådespelare och manusförfattare så går man ju in i andras roller för att sen kunna gestalta det på något sätt. Och det har varit underbart att få komma in i den där cirkusromantiken på något sätt då. Så nu känns det som att jag känner många av hennes cirkusvärldar och personer. Och jag har träffat dem i verkliga livet, men jag har ju också hört berättelserna från de här galna cirkusartisterna som hon växte upp med, helt enkelt.
Vem blir du då? Vad är du för karaktär?
Åh, jag önskar att jag vore typ en akrobat. Det är min största dröm. Ah. Jag tyvärr liksom har väl kanske mitt akrobatikämne är över i min kropp. Men hade jag fått göra om det här så hade det här livet, då hade jag nog hamnat några år på cirkus som ung. Mm.
Ser Filip jätteglad ut.
Ja, verkligen.
Föreställningen utspelar sig på 1980-talet i Finland i kalla krigets skugga i den här cirkusmiljön med Siri som ung. Vad är kärnan i berättelsen?
Ja, det finns två delar i den här berättelsen kan man säga. Den ena handlar om cirkusen och att vi får en slags inblick i en miljö som vi inte kanske känner till sedan innan. Som man bara anar bakom manegen. Hur är det där livet att kuska runt med cirkusvagnar från ort till ort med olika människor? Och det finns ju både väldigt vackra, romantiska och tragiska delar i hela den uppväxten. Så det kan man säga ena, att man får en inblick i en väldigt mystisk värld för oss andra på något sätt. Men som för Siri är alldeles självklar, för det är ju den hon växer upp i. Och sen den andra delen av pjäsen handlar om en ung kvinna som, eller en flicka som blir en ung kvinna. En uppväxt, coming of age, som amerikanerna säger.
Vi säger ung kvinna, hon är 12 när,
ja,
när de stora momenten stora besluten tas. Handlas. Ja, det är faktiskt ett barn, tänker
jo.
Jag.
Mm. Jo, det är det. Men det är en slags uppväxt.
Absolut.
Det är liksom den andra delen av berättelsen.
Ska vi ge lyssnarna lite mer inblick utan att avslöja allt för mycket om handlingen? Vad får publiken uppleva live på scen?
Vi är med när hon föds. Siris mamma och pappa jobbade ju på cirkus. Eller först i varietéer och tivolin.
Mm.
Och pappa är trollkar. Har hittat mamma för att mamma var väldigt liten.
Kort och bra.
Kort och bra, passade bra i hans lådor. Och hon blir sen hans assistent. Och de är ute på någon sådär turné i Österbotten när Siri föds då. Och där börjar den här pjäsen och det såg jag framför mig att det var en kul grej. Nu är de på scen och föder ut i princip Siri så där, åker med buller och bång med duvor som flaxar och blommor som trollas fram och sådär. Så att det är en slags romantisk bild av, det gick väl inte exakt till så förstås. Men...
Nej, för det är ju lite som med dockteater. Siri håller ju själv sin mamma och pappa, ja, som en Barbie och Ken docka nästan. Och då kan man ju också bestämma lite hur bra eller dålig handlingen är.
Exakt.
Mm.
Ja, vi kom ganska överens tidigt att det här är lite av en skröna också. Det är en skröna om hennes liv. Det allra mesta stämmer ju och på något sätt är förankrat i verkligheten, men sen måste man ju som manusförfattare också ta sig friheter och göra teater av det.
Mm.
För det är ju inte det är inte någon som står på scen rakt upp och ner och berättar om sitt liv, utan det är en dramatiserad och fantasifull skröna om hur det här livet var.
Och huvudpersonen Siri Hammari, hon spelar ju sig själv som ung och som hon är nutida.
Ja, sig själv nu då. Ja.
Så det är ju delvis en självbiografisk historia, men det är din text. Hur har du valt att skildra henne?
Ja, vi träffades ju och hade en ganska tät kontakt under ett antal veckor. Och jag intervjuade henne, vi gick långa promenader och pratade om hur det där livet var. Så försökte jag väl föreställa mig det. Gå in i det och förstå. Så när jag kom hem så gjorde jag anteckningar och jag försökte liksom, var i finns de dramatiska linjerna här? Vad kan jag göra en pjäs av? För hon ville absolut att det skulle vara en pjäs själv. Alltså, hellre dramatisera för mycket än för lite. Och Siri är en väldigt öppen, rak person som bara tar saker för vad de är och kanske inte så våldsamt reflekterande i en negativ mening så att säga, utan väldigt livsbejakande, framåt, framåt, framåt. Och den här lilla flickan som på något sätt växer upp i bland svärdslukare och jonglörer, sjölejon och elefanter.
Uppstoppade valar.
Ja, det är liksom det är som en Kusturica-film fast i finsk tappning på något sätt. Här kan svart katt, vit katt, den skulle nästan kunna vara så. Det är så, ja. Det är en sån annan miljö och en annan tid, vilket jag själv gick igång på. Jag har lite kopplingar till Finland och så här, så jag tyckte fantastiskt roligt att få lite den stämningen. Sen hamnar ju hon också med hjälp av cirkusen bakom järnridån. Senare i sitt liv.
Och i Prag.
I pjäsen i Prag, precis. Och det är ju också en sån där tid som... Och när jag skrev den här så var ju det också innan Rysslands invasion av Ukraina. Så att det blev också... Då var ju nästan... Man tänkte inte lika mycket på den tiden och den spänningen som fanns och så. Men hon växte ju upp och Finland växte upp med det mycket mer konkret, tror jag, än vad vi gjorde. Och så umgicks ju hon då. På cirkusen var ju alla de här artisterna från östblocket. De kom ju till Finland och turnerade med deras cirkus. Där.
Och hon drömmer ju om den sovjetiska cirkusen.
Ja, det är ju liksom det högsta du kan komma.
Mm. Du säger att när du lyssnade och var ute och gick med Siri så letade du efter de dramatiska linjerna. Kan du berätta för våra lyssnare, vad betyder det? Vad är det du letar efter då?
Ja, på något plan så vill jag i alla fall hitta en berättelse som har en början och ett mitt och ett slut. Hitta någon nyckel till vad det här egentligen... Ja, det är så svårt att förklara, men det är som att man vill hitta den här linjen, bågen av att det börjar här, det slutar här. Man sätter upp ett problem som på något sätt belyses från olika håll och så kommer man fram till någon slags dramatisk lösning. Och ofta har ju livet de komponenterna om man lär sig att titta med de ögonen. De finns ju där, så det är inte så att jag behöver uppfinna dem. Men det gäller att hitta liksom en start och ett slut. Och i det här fallet så, utan att liksom berätta om slutet, så tyckte jag att historien handlade om från det att hon föds till det att hon är 12 år ungefär och tar något slags principbeslut. Ska hon vara kvar i cirkusvärlden eller inte? Sen har ju hon gjort jättemycket andra intressanta saker senare skeenden i sitt liv. Men det kanske inte var det som jag... Ja, man måste ju avgränsa någonstans. Och då tyckte jag, då kan man fokusera på cirkusen och på hennes unga barnsliga blick på det där.
Mm. Och från första stund så upplever jag att det finns något sorgligt med Siri. Hon är ju så kompetent och driven, men ändå så är det ett hårt liv. Hon åker ensam till Prag med sin kedjerökande tjeckiska lindansatränare Vensav, när hon som sagt bara är 12 år. Och jag vill ju hela tiden veta, hur ska det gå för henne? Mm. Vad är det som gör en rollfigur intressant?
Ja, jag tror att det finns två olika typer av rollkaraktärer. Om man tittar, det finns en funktionsrollkaraktärer och det finns huvudpersonskaraktärer. Eller centralpersoner för ett drama då kanske, eller en berättelse. Eftersom jag har spelat alla typer av roller så tycker jag att det kan vara väldigt intressant med en bra funktionskaraktär. Någon som egentligen bara ska försätta den här huvudpersonen i ett svårt dilemma som kommer kanske med kärleken, den unga älskaren eller vad du vill, liksom, som driver den här konflikten.
Bästa vännen, läkaren.
Ja, exakt. Och det kan vara jättebra roller om de är tydliga och lite har någon knorr eller lite mångbottnade, men ändå har sin tydliga funktion. Medan då huvudrollerna och de centralgestalterna, de bör ju bära konflikten inom sig, kanske snarare än utom sig. Och det tyckte jag på något sätt, Siri, hon driver ju inte någon konflikt i den här berättelsen, utan hon
ser inte riktigt dem, känner
nej.
Man.
Nej, och det var så jag också ville inte att hon själv skulle reflektera över att, men titta, jag är faktiskt bara 11 år och ska resa själv till och vara borta i flera månader i Tjeckoslovakien. Utan det ska vi se. Så hon ska inte behöva säga det. Utan jag ville liksom på något sätt behålla den barnsliga naiviteten som hon hade både då och som hon faktiskt har än idag. Så det fanns vissa av de här tillfällena som hon själv inte riktigt hade reflekterat över i historien, alltså i hennes uppväxt, att hon faktiskt blev utsatt för saker och ting som där och då kanske var en del av hennes högsta dröm, att bli den här framgångsrika lindanserskan. Men priset hon fick betala för det är sånt där som man som barn inte ser. Och det vill inte jag att hon skulle från scen moralisera över. Men du och jag som publik kan sitta där och tänka på det. Så att där var jag tvungen att försöka rensa just så att hon inte blir för självreflekterande, utan det får du och jag göra här.
Ja, för det är ju uppenbart att hon inte är det, annars skulle hon ju inte åkt där och suttit med sina blodiga tår i fotbadet där. Ja. Hon umgås ju bara med vuxna då, upplever jag också. Och det är också intressant att du låter oss förstå att hon är en ganska udda figur som lever på ett sätt i en svunnen tid, för att hon älskar sjölejon. Hon, som vi sa, hon strävar mot den sovjetiska cirkusskolan. Mm. Och när hon går på repetitionerna så möter hon andra ungdomar som lyssnar på Clash och har punkfrisyr. Och vi påminns om att det är 80-tal och inte 1920. Vad använder du för grepp för att bygga den här karaktären och för att vi ska förstå henne utan att hon behöver säga allt?
Ja, det är väl, men precis som du sa, alltså att jag försöker ju, cirkusen är en sån sluten, hemlig låtsasvärld på ett sätt, men som är hård och verklig för dem där. Och de vill inte gärna släppa in andra influenser, eller vad ska man säga, andra, de vill inte släppa in människor i deras värld, för att deras värld bygger på en del mystik.
Som kungligheter.
Ja, kanske det. Man får betrakta, men exakt. Och cirkusen har väldigt mycket av det. Och det gör ju dem förstås också lite avskärmade mot resten av världen. Och där hon växer upp så är det ju liksom svartvitt när det är vinter och hon bor i Esbo i en hyreslägenhet. Och sen så...
För då kan de inte turnera.
Nej, precis. Utan det, hon väntar bara på våren och sommaren, då ska de ut och få, liksom, då blir det färg på bilden igen. Det är en så här härlig längtan som man kan se, som man kan känna barnet, som barnet har. Nu, vad hade du för grundfråga?
Nej, jag tänker att, vad använder du för grepp för att vi ska förstå henne på djupet? För det är ju en, det är ju en monolog. Mm. Och så har vi ju förstås den fantastiska, det har vi inte sagt, men Niklas Brommare som kompar henne.
Mm.
Det är ja, en allkonstnär i sig också. Det är två allkonstnärer verkligen. På scen. Men vad kan du mer använda för grepp för att vi ska förstå henne?
Ja, men det är väl det att då, på ett sätt porträtterar henne i den här slutna världen som blir självklar för henne. Och då är hon också inte riktigt medveten om vad som sker där ute. Men som du säger, det skrev jag in mycket i manus, att då och då så skymtar det förbi MTV på tv-apparaterna hemma i Finland. Eller
månlandningen.
Månlandningen eller några som lyssnar på The Clash eller ja, Beatles som har slutat spela. Och det, alltså, det, vi är med i en tid som för alla andra var rock'n'roll och frigörelse. Men hon är ju en representation för en helt annan sluten värld. Och då försöker jag kanske ge de där små nycklarna här och var. Bara påminna publiken om att det här är en helt annan tid. Och hon är inte en del av den. Och så plötsligt så möts det där. Till exempel där mötet med ungdomarna som sitter där med röd punkfrisyr. Och liksom påminner henne om ett annat liv som hon har inte fått det erbjudandet. Det är bara självklart för henne att det bara finns cirkusen. Så det var ju en scen som jag skrev till förstås. Så gick det ju inte till, eller det har hon inte berättat. Men det är sådana saker som jag i alla fall har tänkt utifrån och sett utifrån. Att här någonstans krockar de här världarna när man också blir där yngre tonåren. Och då, vem är jag? I början reflekterar man kanske inte så mycket på det. Man åker med. Det ser man ju, barn klarar ju i princip alla omständigheter, även om det är hemska eller mörka, så klarar de det fram till en viss punkt där man faktiskt börjar reflektera, vad är det här för någonting? Och även om det här är en ganska positiv och ljus historia så finns det ju ändå ett visst mörker och elände någonstans kring det här flackande livet som de lever helt enkelt.
Och jag upplever att du har en otrolig tonträff i skildringen av cirkuslivet, och du berättar ju hur du har intervjuat riktiga Siri då om det. Allt från alla de här olika språken som talas, alla originella karaktärer och ljud i farsan som gyttjebrottar med en bankman och Jerry Kivajärri som hjälper till att starta Cirkus Finlandia och Kalle Järnström och hans fru Lena som turnerar med en uppstoppad val som tyvärr ruttnar. Och det är så mycket underbara detaljer. Hur hittade du allt det här?
Mycket kommer ju från hennes förstås berättelser som jag själv blev förälskad i. Och sen så har jag bara noterat dem på något sätt. Sen har jag ju läst förstås det som går att läsa om kring cirkus. Jag har ju läst lite facklitteratur och så. Men det finns inte så mycket. Det är som sagt en sluten värld. Och sen finns det ganska mycket av min egen romantik kring cirkusen. Jag menar, jag jonglerade och var akrobat och gymnast när jag var ung. Och hade kanske en dröm om att komma dit. Men sen blev jag skådespelare istället och... Så att jag har ju alltid haft den där, eller ser man filmer eller såna här saker, så är det är ju fantastiskt att få tänka sig. Så att jag och kostymör och scenograf kollega Frida Hultkrantz, vi sa det någonstans att det här, Siri ska inte få bestämma hur de här dockorna ser ut. För det hade man ju kunnat säga, hur var pappa liksom, var pappa blond eller var han mörk eller var han lång eller kort. Utan vi skulle göra våran romantiska skildring av cirkusen. I det scenografiska uttrycket för att, och det visade sig märkligt nog nästan stämma på pricken jämt. Det var som att vi gick in i den där bilden av det måste varit så här eller så här hade varit fint. Ja, men det var så det såg ut.
Det finns några mer exempel. Du berättar om Siris bästa vän Marco, som hon också tränar, liksom lite grann kämpar mot. Och vars familj har en apa i sin cirkusvagn. Mm. Och du kommer in på hur de lever med apan. Och också vad den finska lagstiftningen säger om vad det gäller att ha tama apor. Ja. Och här tänker jag att det också finns en balansgång. Att det inte får bli stereotypt eller liksom nidbilden av den här cirkusfamiljen. Finns den, hur ser balansgången ut där?
Jag tror att någonstans så är det både den stereotypiska bilden stämmer ganska ofta. Om man bara skildrar den med kärlek så funkar det. Jag tycker inte man ska vara rädd för klischéer, och det tycker jag man ska bejaka, de där bilderna, för att de väcker saker inom mig och de väcker saker inom dig och från publikens sida, så att man blandar ihop de där sakerna. Sen är det en riktig människa som står där och berättar om det här som hon faktiskt har varit med om. Då sätter ju det ytterligare en aspekt på det. Så att det finns så många, det berättas i så många lager, och då kan man egentligen vara ganska rak, tror jag, och inte behöver vara så himla komplicerat.
Kan man säga att barnets blick blir också förlåtande, för hon dömer ju inte.
Nej, det gör hon inte. Hon upplever bara, följer med. Hon blir ju publiken på ett sätt.
En annan detalj, när vi träffar Siris morsa Pirjo första gången så får vi veta att hon är väldigt kort. Och hon har en baddräkt som farsan har sytt. Mm. Och så är de ju upprörda över nöjesskatten i Finland som gör det dyrt att gå på Tivoli. Och jag kan på något sätt se att du har alla de här detaljerna. Hur har du bestämt vad alla de här ingredienserna och detaljerna ska in i berättelsen?
Ja, mycket får man ju stryka allt eftersom, men jag har väl lastat in saker som jag tycker är kul. Mycket så. Saker som jag tycker är roliga krockar. Just det här, vi har ju en bild av Finland och den är ju kanske allt annat än cirkusromantisk. Så det är två otroligt bra liksom världar som krockar i en svensk, ur ett svenskt perspektiv. Så att det, ja, jag tycker man kan jobba så. Leka med både klischéerna men också bygga ut dem, och det är så dråpligt mycket av det som händer i hennes liv. Och
väldigt.
Och det är bara att renodla lite så. Sen kanske inte hon alltid såg det. Eller hon kunde, nej men så här, vad ska jag säga det? Ja men det är klart du måste göra. Det här är ju extremt roligt. Va? Är det? Ja det är det. Jaha, nej det förstod hon inte. Så sa hon det och kunde få jättemycket skratt från publiken och så. Så ibland kan det ju behövas en blick utifrån som just, ja, visar upp de här sakerna som för henne är helt självklart.
Hon vill ju väldigt gärna bli världens första kvinna att göra en saltomortal på höghöjdslina. Mm. Och det kan man ju säga, det är ju berättelsens dramatiska konflikt om det här ska lyckas eller inte. Mm. Varför är det så viktigt för Siri att lyckas med det?
Ja, jag tror att det handlade om att bli, gå sin egen väg för henne. Som man kanske också gör den där åldern. Man bestämmer, för dessförinnan åker man med någonstans. Och det är ju min mittpunkt i historien. Jag tycker ofta man ska ha en bra mittpunkt. Och det är när hon själv bestämmer att hon ska bli lindanserska. Eller hon blir upptäckt av Vänsa då, som ser att hon har potential. Och där går hon från att vara betraktare till att vara med. Nu driver hon historien själv. Och den går från att vara ganska burlesk och galen hela föreställningen till att bli personlig. Och sen så blir den allt mer sparsmakad och allt mer på något sätt handlar om henne som person. Vilket det inte gör i början. I början handlar det om de andra. Det här andra vi ser och upplever. Och jag tror att det för henne handlar lite om att definiera vem hon är. Vem är jag i det här då? Om jag växer upp i det här som är självklart. Man talar liksom 5-6 olika språk och man rider på elefanter och hej och hå. Alltså, det är en självklar värld. Men vem är jag då i det här? Ja, så har hon väl sett att artisterna, de har en egen. Det finns de som jobbar på cirkusen, tältkillar och tältmästare och allt det där. Men sen finns det ju de som har en egen liten status. Det är de behöver inte vara med och resa tältet, utan då sover de och sen så vaknar de och tränar på sina nummer och så där. Jag tror att det fanns en längtan för henne att bli en av dem. bli speciell.
Handlar det om bekräftelse från farsan också?
Det tror jag inte faktiskt i det här fallet, för att hon väljer att inte bli magiker eller att ta över, vilket är vanligt inom cirkusvärlden, att du tar över dina föräldrars hantverk. Och så
hon
går
väljer
de
ändå
sakerna.
Cirkusen?
Ja, det gör hon. Men det tror jag var, det hade hon också gjort. Alltså det är nog självklart någonstans när man är i den. Det eller vad då? Liksom i skolan i Esbo är nog inte lika lockande. Och det är någonting att vara barn i en värld, också teatern kan ju vara så att barn känner sig oerhört sedda och bekräftade, för man blir lite på samma nivå om man är barnskådespelare till exempel. Så jag tror för henne handlar det om en frigörelseprocess. Dels att då hitta sin egen roll i det, att bli då, ja, få den här visionen om att bli den första kvinnan som gör en saltomortal på lina. Det är ju förstås väldigt lockande måste det ju vara. Och att hon har den potentialen, att det finns vuxna som tror på henne, som hon ser upp till. Ja, det kan jag känna igen i mina egna barn och kanske mig själv också. De där personerna som faktiskt ser dig här och där. Och därför tror jag just den här saltomortalen blir viktig för henne. För att då kan hon bevisa sin egen rätt. Och då, ja, det är kanske transformationen från flicka till ung kvinna.
Ja, till yrkeskvinna, då kan hon ju verkligen uppträda också.
Exakt.
Finns det någon viktig vändpunkt i pjäsen?
Ja, den stora vändpunkten är ju när hon då bestämmer sig för att själv bli artist. Det skulle jag säga är den stora vändpunkten. Sen finns det den här andra, när leken går till allvar. Och den har jag lite försökt smyga in både regimässigt och textmässigt. Och det är när hennes bästa vän Markus familjs apa, då, som är insmugglad i Finland, hittas av polisen och skjuts. De skjuter ihjäl honom i en papplåda där. Och det är en sån där hemsk punkt som där... Jag tror att det är första gången i pjäsen som vi förstår att det här är inte bara en vacker och härlig värld. Det finns massa andra saker här också. Och eftersom jag själv blev så berörd av det, så försöker jag göra så lite som möjligt av det i pjäsen. Så att det är egentligen bara en mening. Och hon snuddar vid den och går vidare. Men jag vet ju att det i publiken går ett litet sus eller ett, det händer någonting där, klick. Så det är en stor vändpunkt, även om den kanske inte visas som det.
Kan du berätta mer om hur du jobbade med slutet och hur du valde slutet?
Ja, det var inte helt lätt i den här att hitta ett slut i en levande människas historia. Och just hitta där, var slutar vi hennes berättelse i den här då. Så att jag tyckte själv, och jag vet ju att det här kunde jag bråka lite med någon dramaturg och så som läste här, att är det här ett tillräckligt starkt slut? Men för i det här slutet så lämnar hon ju cirkusvärlden för att åka tillbaka till den finska skolan och gå på fest i princip, eller liksom vara tonåring som alla andra tonåringar.
Hon längtar hem också till sin mamma och pappa.
Jo, precis. Men pappan är ju ute på turné och han har köpt ett vaxkabinett. Och liksom, det är inte någon gemenskap i familjen på det sättet. Utan jag tror hon längtar efter sig själv, normalitet. Och det tycker jag är ganska gripande. Jag gillade det på något sätt. Att det stora Hollywood-slutet i den här berättelsen är att hon skiter i allt det där. Faktiskt. Och går sin egen väg. Och den är inte heller så våldsamt dramatisk, kanske helt rätt som slut. Om jag skulle skrivit en fiktiv berättelse om den här flickan, då hade det nog inte slutat så här.
Hur hade det slutat då?
Ja, då hade hon nog kanske åkt till Paris och vunnit publikens gunst. Och sen så kanske hon hade valt att säga, nej, jag skiter i det här. Jag gör någonting annat i mitt liv. Och sen så hade hon blivit kär kanske. Jag vet inte.
Mm. När du är manusförfattare, tänker du att slutet på något sätt är väldigt viktigt att visa upp? Att ett bra slut är liksom, då har man lyckats?
Ja, alltså jag tycker de är svåra, inte minst som dramatiker. För att man vet ju inte förrän premiären om det där slutet funkar. Och det kan vara lite smärtsamt sådär att... För 1,5 år sedan hade jag en idé om att så här skulle man kunna sluta. Och sen får man inte se om det funkar förrän det är för sent. Funkar inte så funkar inte. Det går inte att göra någonting åt det egentligen. Liksom, jag kan inte skriva om historien då eller regissera om det helt. Så, men det är klart att det är en väldigt tillfredsställelse om jag själv känner någonting. Och just i det här fallet så gjorde jag verkligen det. Då kände jag, ja men okej, jag har i alla fall lyckats för mig själv.
Så du litar på din intuition där?
Jag kan bara vara sann mot mig själv. Sen vad andra tycker, det kan jag, det får man ju bara hoppas att de har något sån här samma smak. Men kan jag beröra mig själv, ja då borde jag väl lyckas beröra någon till.
Ska vi prata mer om själva skrivprocessen? Hur kom den här berättelsen till dig som en... Du träffade Siri, men hur började det forma sig till en berättelse om pjäs?
Ja, det var en beställning. Det var inte min idé, utan det kom från Soppteatern, från Sara Jangfeldt som är chef där, som frågade om jag ville skriva Siris historia. Och den kände jag inte till, utan jag bara fick några små droppar och blev oerhört lockad. Och sen så ville Siri att jag skulle göra det. Och sen, ja... Så jag har ju skrivit en monolog förut på jakt efter bibliotekstjuven, och innan dess hade jag skrivit ett antal böcker. Och jag kan väl säga att jag tycker monologformen är på ett sätt ganska tacksam, för den påminner mer om att skriva böcker än att skriva dramatik med många karaktärer. Vilket jag har varit lite rädd för att jag har spelat så mycket teater själv, så att jag på något sätt visste vad som var bra och dålig teater. Böcker, det finns både bra och dåliga böcker, men man ser inte så himla mycket bra eller dåliga pjäser, om du förstår vad jag menar. Så jag var lite rädd för den där att skriva.
Prestationsångesten.
Ja, den har inte varit inom dramatiken, eller den har funnits inom dramatiken, men kanske inte då att skriva litteratur. Så för mig blev monologen en väldigt bra ingång. Det är lite mitt emellan någonstans. Det är ett långt textflöde och en flödande berättare på något sätt.
Hur skriver du? Är det liksom ett Word-dokument där du börjar uppe i vänstra hörnet, eller är det på lappar eller spridda dokument?
Det är ett Word-dokument. Så man börjar hamra och sen tar det. Ja, sen fortsätter det bara. Men jag, alltså ofta så, innan jag började skriva för Siri då, så var jag ju tvungen att försöka förstå vad är det jag ska porträttera i det här? Hur ser själva huvudbågen ut och vad ska jag berätta om hennes liv? Det hade kunnat sluta när hon är nu 50. Eller så, men det är ju, ja, så att det, att skapa skelettet, det vill jag ha gjort innan jag börjar skriva.
Hur gör du det då? Skissar du eller sitter du också och skriver i ett rakt?
Nej, då brukar jag skissa faktiskt. Skissa eller rita eller liksom skriva som kapitel eller så att jag kan se på som en båge.
Nu rita Filip i luften, sätter du upp det på en vägg och
ja,
tittar på det?
Det kan vara post-it-lappar eller... Så där att man, men här ska flyttas lite. Så en början, en mitt och ett slut, det vill jag i alla fall ganska gärna ha klart för mig innan jag sätter igång och skriva.
Gör du det helt själv eller tar du hjälp av någon annan?
Själv.
Så vad var början? Hur fick du till början, mitten och slutet i Siri?
Ja, början kom intuitivt. Jag såg framför mig den här liksom galna starten av att födas mitt på en varietéscen ungefär. Det var, jag gillar att skriva saker som har en ganska tydlig progression, så att det börjar från en sak och slutar som en annan. Och i det här fallet så är det just att det börjar ju ganska knäppt och galet och tempo, liksom ett enormt tempo, och så slutar det mycket lugnare i någonting som man faktiskt, ja, jag blir berörd varje gång jag ser den fortfarande. Och det har, tror jag, mer den här transformationsbågen att göra, att man luras in i någonting som är ganska kul och knäppt, och sen så plötsligt så sätter man det lite i halsen när apan skjuts av finska polisen, och alltså plötsligt så är man inne i en verklighet som inte är så guldskimrande, utan människor skadas eller dör på cirkusen och fastkedjade. Det finns mörka berättelser. Och sen, men där vill jag ju inte börja, utan jag vill lura in publiken så att säga i den här, deras egna fantasier om det romantiska. Och sen ser man baksidorna. Och sen får man på något sätt sätta ihop de här två.
Vad är det svåraste med att få ihop den här bågen och få det till att landa där du vill att det ska landa?
Ja, slutet tycker jag är svårast. Det har jag märkt många gånger nu när jag skriver att jag tror att jag har en idé om slutet, men det brukar förändra sig under processen och riktigt exakt. Ja, slutet tycker jag är svårast.
När kör du fast?
Någonstans, jag håller på nu med en ny pjäs och innan jag riktigt har kommit igång, där kör jag fast.
Och har du inte ens kommit igång med hela bågen då?
Utan... Jo, jag håller på med det. Och innan det sitter på plats och innan jag känner att jag vet ungefär stämningen i det här, där kör jag fast.
Vad gör du då?
Jag tar helg.
Och när du börjar om, vad börjar du pilla med då?
Något som jag tycker är kul.
Ja.
Då går jag bara på det som jag vet. Det här är lite roligt. Och så försöker jag släppa det här. Det där stora.
Men sitter det som liksom lappar med olika kapitel som du flyttar runt? Eller
i mitt huvud.
I ditt huvud gör det?
Ja, det tycker jag att jag har lärt mig under åren, att lita på min intuition. I början när jag skrev så trodde jag någonstans att det jag skrev också skulle bli så i slutändan. Men om man jämför med en bok som tar ännu mycket längre tid att skriva och ge ut, så då kan det ju kanske vara 2 år mellan det att man skriver den första gången till att man får det på papper. Och däremellan har det ju hänt så fruktansvärt mycket. Det är ju väldigt sällan att orden är kvar. Det kunde låsa mig i början när jag skrev, att jag trodde att det där kapitlet som jag nu har skrivit, jag kunde inte släppa det. Jag ville tillbaka, skriva om för att det skulle vara perfekt så att jag sen kunde gå vidare. Men idag så har jag ju förstått att det behöver ju inte vara det, utan bara man kastar ut någonting så finns det någonting jag kan använda mig av det som en språngbräda till nästa och nästa och nästa. Sen går man tillbaka och så gör man om och om och om. Så att jag är mycket snabbare på att bejaka min intuition idag. Jag tänker att ja, det är inte så jävla noggrant.
Vad härligt. Vi pratade om det här att det är en monolog och du säger att du tycker att det är skönt att det är monolog. Men finns det några speciella utmaningar med monolog?
Ja, det är ju det här att man inte riktigt kan bolla, såklart. Alltså att man skriver en dialog så händer ju så mycket i mellanrummen. En säger hej, den andra tittar länge och svarar hej. Alltså det kan vara en jättespännande scen. Men som monolog och säga hej, ja, det är inte så roligt. Då måste man gestalta en massa saker däremellan. Eller man har ju inte saker att studsa mot på samma sätt. Men nu så tog vi Niklas Brommare som musiker i den här föreställningen. Och han svarar ju på henne, kan man säga, med musikaliskt. Så får hon ju ett slags samspel. Så på det sättet är det en musikalisk monolog och en dialog också.
Och så har de dockorna, det är ju en sorts dockteater kan man ju säga.
Ja, miniatyrer och dockor och liksom hon leker sitt förflutna, så kan man väl säga.
Mm. Om du till sist skulle hålla en kurs i manuskrivning, vilka 3 knep skulle du lära ut då som du använder dig av?
Ja, det första skulle vara att sätta igång. Vänta inte, sätt igång. Gör det bara. Som sagt, man kommer bearbeta det här 100 gånger. Det finns ingen anledning att tro att man måste ha saker klart. Utan sätt igång bara. Det är nästan 1, 2, 3 skulle jag säga. Det andra kanske skulle vara att hitta någon att bolla med. Inte minst när man är lite osäker. Våga ge sin text väldigt tidigt till någon. Och bolla lite så. För det händer väldigt mycket då. Så fort man kan börja stöta och blöta. Jag har haft jättemånga värdefulla och viktiga liksom partners i mitt skrivande.
Och här har du haft Siri också ju.
Här har jag haft Siri, precis.
Och sista då?
Oj då, det får jag nästan återkomma till. Vad kan det vara? Ja, men det sista skulle kunna vara att våga vara ooriginell. För det originella kommer alltid komma in så småningom.
Vad betyder det? Vad betyder det i Siri-fallet?
I Siri-fallet kanske var att bara skriva det hon sa och det hon berättade om. Jag var inte tvungen att lägga in en massa saker och vara liksom smart. För det fanns där en massa dråpliga och härliga saker som inte jag behövde komma på. Sen kunde jag komma på saker eller förstärka eller hitta paralleller och bågar och portionera ut det. Men att våga börja i det enkla. Skriver man en thriller, Ja, då tycker jag man ska titta på en bra thriller eller bok eller en film och sen så kopierar man den dramaturgin. Försöka förstå vad det är som är bra i det här. Så att det originella behöver man inte ha från början. Det kommer sen när man jobbar när man blir personlig. Det blir så bara.
Det känns som du tycker väldigt mycket om unga Siri i 12 år. Och det gör jag också. Mm. Hur gick det för henne sen?
Ja, ska jag avslöja det? Nej, men jo, vad ska man säga? Hon hittade ju andra delar i livet. Hon lämnade ju cirkusen för en stund. För att sen då komma till Sverige och bli mimare. Och sen hittade hon in tillbaka till cirkusen med Cirkus i kör som hon var med och formade. Och sen, så hon tog sin egen, helt egna väg. Och det är kanske det som den här pjäsen handlar om. Hur lockande och krävande eller inspirerande en vuxenvärld än kan vara, så våga gå din egen väg. Oavsett vad vi i publiken hade nog velat att hon åkte iväg och slog saltomortaler på lina och blev världsberömd. Men ja, den här handlar om på något sätt livets enkelhet.
Tack för du kom till Scenverket, Filip Alexandersson.
Tack. Det var väldigt roligt att vara här.
Det där var Filip Alexandersson. Gillar du vad du hört? Passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta podden. Vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt av Scenverket? Använd dela-knappen i poddappen för att skicka till dem. Och delar du i sociala media, använd hashtag Scenverket. Producent Jens Back. Mixning Stray Dog Studios. Och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång ger vi inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på scen eller teater. Vi hörs då!